Ja, det är bra. Välkomna hit. Vad trevligt att ni kunde komma hit. I underliga tider får man väl ta lite underliga sånger. 268 ska vi börja med. Hur underlig är du i allt vad du gör? 268 börjar vi med att sjunga. Så vill jag... Det här spelas ju in och det är en hel del, vet jag, som lyssnar på det efterhand. Och ni som gör det, så saknar vi er här. Det är tråkigt att inte de äldre kan vara med som de vill. Tycker nog både vi och dem. Men vi tänker på er och hoppas att ni också har det bra. Nu sjunger vi 268. Så visar sig ofta vår sanna jag. Och i den här krisen som vi går igenom så är det två personer som jag blivit mycket djupt imponerad utav. Och den första är vår statsminister Stefan Löfven, även om jag inte delar hans politiska åsikter. Och den andra är Anders Tegnell. Och varför är jag så imponerad utav dem? Det är därför att de vågar gå mot strömmen. När liksom resten av världen gör på ett helt annat sätt, så säger de att vi tror på det här. Och så här tänker vi göra. Och vi vet ju inte om de har rätt eller fel. Det kommer ju att visa sig. Har de fel så kommer de att få rejält med stryk av det. Säkert. Men just det där att liksom våga stå upp för jag tror på det här. Och eftersom jag tror på det här, så oavsett vad andra säger, så tänker jag hålla fast vid det. Det imponeras jag utav. Och jag tänker mig i mitt eget liv att liksom våga stå upp för det jag tror. I stor respekt för att andra kan ha andra åsikter. Men det här tror jag på. Och det här tänker jag hålla fast vid. Och till det så behöver jag rätt mycket nåd. Har ni läst första coronabrevet utav Paulus? Har ni läst den? en präst i Svenska kyrkan som har skrivit ett coronabrev som om Paulus skulle skriva till oss idag. Det är bara tre små korta kapitel. Får jag läsa det för er? Det står så här: från Paulus, Guds vilja kallade att förmedla evangelium och tröst till alla de spridda i förskingringen genom corona. Nåd och frid från Gud vår fader, Herre Jesus Kristus. Välsignad är vår Gud, barmhärtighetens fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i våra svårigheter och bär oss genom våra lidanden. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och presidenter, för statsministrar och alla som har makt. Att be så här är riktigt och behagar Gud. Jag uppmanar er bröder och systrar att vara överens och inte dela upp i olika läger, utan stå eniga i bön och i de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten. För där finns den vishet som kan rädda liv och göra er fläckfria från smitta. Jag har hört att många av er har blivit slavar under rädslan. Den rädsla som vill skingra, förgöra och förminska kärleken. Men rädslan har ingen makt då den sanna kärleken uppenbaras. Rädslan står under tomhetens välde och utplånas av kärleken. Ty jag är viss om att varken liv eller död, varken virus eller börskrascher, varken isolering eller frihet, varken propaganda eller pastabrist eller något annat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. I honom har den fullkomliga kärleken tagit sin boning, och genom hans död på korset har rädslan med sin kraft. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp ett samhälle. Jag vill återigen be er att stå enade och att visa varandra ömsesidig aktning. Vi som är starka och friska är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Sträva efter kärleken. Kärleken är tålmodig och god. Den är inte självisk, den brusar inte upp. Tänk på detta innan ni hamstrar toalettpapper och Alvedon. Det är saligare att ge än att få, och Gud älskar en glad givare. Till nu är ingen längre 70 plus eller student, isolerad eller fri, immun eller virusbärare. Alla är vi ett i Kristus. Alla tillhör vi en och samma kropp. Gymnasisten kan inte säga till restaurangägaren: jag behöver inte dig. Och inte heller gotlänningar till stockholmare: vi behöver inte er. Nej, lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp, var och en för sig och delar av den. Jag är förvånad över att ni så snart överger den längtan som ni har burit på tidigare. För bara några månader sedan så fanns det bland er många som kämpade med stress och överbokade kalendrar. Många suckade då inför Herren och önskade att Herren skulle förse med mer tid för vila och sabbatsro. Nu har den möjligheten givits några av er, men ni blir bedrövade och uttråkade och klagar likt Israels folk i öknen, fastän att Herren försörjer er med både manna och nåd. Ni har ju även tillgång till episoder av Herren Jesu Kristi liv på Netflix och lovsång via YouTube. Nej, ha fördrag med varandra och ta väl vara på tiden. Jag vill framhålla vikten av att inte slumra till fysiskt. Andliga övningar är nyttiga på alla sätt, men kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt också. Jag säger, ta väl vara på den tid som har gett er. Låt er uppfyllas av anden. Tala till varandra på balkonger och i fönster med psalmer och hymner och sånger, och gläd er i Herren med puka, klang och munspel och Spotify. Jag än en gång säger er, gläd er i Herren och tacka Herren för de människor som nu strider, inte mot varelser av kött och blod, utan mot tiden, mot virus och mot fake news. Tacka Herren för dem och be för dem. Be ständigt och var uthålliga i bönen. Jag tar med er alla i mina böner, ni som till kropp och själ lider i denna stund. Ni som hostar och snorar och har värk eller feber. Till mina bröder och systrar som förlorat en nära anhörig vill jag påminna om evangeliets kraft, som inte skäms för. Vi förkunnar en Kristus som uppstått från de döda. Vad jag säger er är ett mysterium med vårt religionshopp. Till liksom Kristus uppstod från de döda, så ska vi också uppstå med honom. Det hoppet sviker oss inte. Min tanke var att fara till er för att bistå med uppmuntran och kunskap i denna tid. Men då gränserna är stängda och då jag själv under de senaste dagarna upplevt förkylningssymptom, så stannar jag hemma. Jag längtar efter att få träffa er, men jag förvissar om att det inte är mina ord som främst stärker er, utan Herrens egna. Min nåd är allt ni behöver. Och så sluthälsning. Här skriver jag med stora bokstäver med egen hand: hälsa inte längre varandra med en helig kyss. Nej, att avstå detta är i sanning riktigt. Jag vill till och med gå så långt att jag ber er att begränsa era fridshälsande handslag vid era sammankomster. Det kommer en tid, ja den är snart här, då dessa seder och bruk kan tas i bruk och då vi ska omfamna varandra i jublande glädje. Men tills dess avstår vi dessa av kärleken för våra bröder. Hälsa alla de heliga och särskilt de som tyngs av oro, nåd åt er alla. Och hon heter Susie Corlin som har skrivit det. Visst var det bra? Ja, hur bra som helst. Lite grann att tänka på inför detta. Vi ska be, vi ska göra det. Vi ska be för de som har det svårt ibland oss, våra äldre. Vi ska be för våra makthavare. Att de fattar rätt beslut. Att de hjälper oss. Sen har jag fått en liten hälsning. Det är så att under veckan så har man spelat in nya avsnitt för söndagsskolan i Stockaryd, söndagsskola Play. Och ibland så funderar jag om inte det söndagsskola Play var gjort för en tid som denna. Jag var ju hemma vid vårt köksbord som Lil och Linus började fundera kring om inte vi skulle kunna hitta något sätt att förse små församlingar med söndagsskola. Och så har de spelat in det här i tro och det har varit svårt att få ekonomi därför inte så många församlingar hakade på. Vi har lagt in rätt mycket pengar och tid i detta för att få till det och så plötsligt så händer detta. Och så är det massor med församlingar som säger det här är det vi behöver för våra barn och andra som prenumererar på det. Så att nu är det full rulle och så har man lyckats ha en hel vecka där man har spelat in nya avsnitt. Med alla restriktioner som har varit och det har alla varit friska och det har funkat och det har gått jättebra. Så vi är så nöjda och glada och vill tacka Herren för detta. Är det någon mer som har något bönämne eller tacksägelseämne som ni vill ta med? Vet ni vad, då tycker jag att vi står upp och så ber vi. Herre, vi är så tacksamma för att vi kan samlas i ditt hus. Vi är glada för att vi kan vara här och att vi får ha den förmånen att få komma hit och vara tillsammans med dig. Samtidigt så ber vi för de som inte kan det, Herre. Och de som inte bör vara här. Och de som har förstått och de som stannar hemma. Men vi ber för dem, Herre. Vi ber att du ska vara med dem i ensamhet och i den tråkighet som blir till följd av detta, Herre. Att du ska finnas där varje dag med din närhet och med ditt ord, Herre. Vi innesluter också de som mister anhöriga och vänner i det här, Herre. Vi ber för dem. Och ber att de i detta också ska kunna hitta den tröst som bara du kan ge, Herre. Och så ber vi för våra makthavare. Vi ber för vår regering, vi ber för Folkhälsomyndigheten, vi ber för våra experter att du ska ge dem visdom och att de ska liksom fatta rätt beslut och att hjälpa oss igenom de här svåra tiderna här. Och vi ber för vårt land, vi ber för vår stad, vi ber för vårt samhälle, vi ber för vår församling här. Vi ber att allt det här ska mynna ut i att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Att du på något sätt plockar ihop det här till någonting bra, Herre. Vi ber dig om det i Jesu namn och genom Jesu blod. Och med det så lägger vi det här mötet inför dig, Herre. För att vi vet att du finns här tillsammans med oss. Och vi vill att du ska vara en aktiv del, Herre. Och att vi ska få ett möte med dig. Välsigna Patrik och Amanda som ska sjunga och spela, Herre. Välsigna Anders som ska tala ditt ord, Herre. Och låt summan utav allt det här få bli till ditt namn och ditt rikes förhärligande. Och så vill jag också tacka för det som har pågått under den här veckan, Herre. Och att du har hjälpt och att du kan använda dig utav tekniken för att nå även barnen med ditt ord, Herre. Och att det här ska få spridning. Vi är så tacksamma och så glada till dig för det, Herre. Tack att vi får be. Så lämnar vi det här mötet nu i din hand och ber om din nåd över oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Är det någon mer som vill be så får ni gärna göra det. Annars är vi inför Herren en stund. Jesus. Varsågod och sitt. Vi sjunger en sång till, tycker jag. 579. 579. Och vi kan väl ta upp kollekten under tiden här. Det är så att ni kommer att se sen på församlingsmötet, så får ni en ekonomisk rapport. Och den ser inte så rolig ut. Vi har gått med över 40 000 back de här första månaderna. Och det har ju sina naturliga förklaringar, men på något sätt behöver vi fundera på det och lösa det. Så att jag vädjar till er att göra en liten extra satsning för församlingen och församlingens ekonomi. Vi har alltså gått mer back under de här fyra första månaderna hela förra året. Och det är inte så bra. Men vi kan ta ett krafttag och så gör vi någonting bra utav det. På onsdag så är det väl kraftkällan. Det är nästa. Och nästa söndag så är det möte igen. Och då är det jag som ska predika. Anders är ledig helg. Och det är väl bara det, eller? Tyst är det UV-invigning. Okej. Okay. På hajplatsen. Den nya hajplatsen som är den nya. Och den ligger... Någonstans. Okay. Någonstans ligger den. Klintäng. Okej. Okay. Ja, vad bra. Välkomna dit. Då tar vi 579 och så tar vi ett offer.
Att få vakna tidigt en morgon, höra ett vårregn sjunga sin sång. Jag älskar regnet som väcker jorden. Tack käre Gud. Gud för regnet du gav. Tänk att få vakna tidigt en morgon, se hur vår sol gör allting så skönt. Jag älskar solen som värmer jorden. Tack käre Gud för solen du gav. Tänk att få vakna tidigt en morgon utan att sakna natten som var. Jag älskar livet som du har skapat. Tack käre Gud för allt som du gav. Att kunna se fastän jag är blind, att känna frid fast allt stormar runt omkring, att kunna leva fast allt är dött, att våga hoppa fast allt är mörkt, att vara stark fastän jag är svag, att kunna vänta till nästa dag, att vara fri i en fången värld, se en skatt i det som inget är. Det är min önskan att kunna leva så, att hålla mig nära dig ändå, att inte släppa taget trots att jag inte kan se din hand, att söka dig bara för att du är, se att trots allt du ändå bär. I livets svåra stunder när inget hopp finns kvar, kunna landa i din kärlek som är det enda jag faktiskt har. Att kunna skratta mitt i min sorg, att få känna att du är min borg, att vara rik fast jag inget har, att kunna ropa fast utan svar, att våga gå fast jag inget vet, att bara lita på din närhet, att kunna tro fast jag inte ser, svar på bönen jag alltid ber. Det är min önskan att kunna leva så, att hålla mig nära dig ändå, att inte släppa taget trots att jag inte kan se din hand, att söka dig bara för att du är, se att trots allt du ändå bär. I livets svåra stunder när inget hopp finns kvar, kunna landa i din kärlek som är det enda jag faktiskt har. Det är min önskan att kunna leva så, att hålla mig nära dig ändå, att inte släppa taget trots att jag inte kan se din hand, att söka dig bara för att du är, se att trots allt du ändå bär. I livets svåra stunder när inget hopp finns kvar, kunna landa i din kärlek som är det enda jag faktiskt har.
Så nu. Då ska vi se, då har vi fått bild här bakom mig. Ja, precis. Vi ska be tillsammans. För tack att vi får mötas, tack att vi får vara tillsammans och tack att vi får dela ditt ord. Och här du ser ämnet som vi tänker lyfta i predikan den här dagen, ett ämne som vi kanske inte berör så ofta eller ja, ibland backa för och så vidare. Men nu ber vi att din helige ande ska leda, väcka och få ge den tröst och det hopp som finns mitt i livet. Herre, följ ordet med din helige ande. Vi ber så i ditt namn. Amen. Om jag nu hacklar mig så är jag inte förkyld, utan det är min söndagsmorgonhals, brukar jag säga. Det är ju märkligt, så nu, de här tiderna man inte ska göra så, så blir det nästan ännu värre. Då sitter man och klämmer på det och så blir det ännu värre. Så. Ja, hörni. Det här ämnet, jag vet inte hur ofta du tänker på särskilt det översta av de här två orden. Döden och hoppet. Så. Och samtidigt som det är aktuellt så är det också så här då att vi närmar oss inte så där väldigt ofta det här omkring döden, vad det här är för någonting då. Och anledningen till att jag lyfter det här i predikan idag är dels att vi hade det här som undervisning på konfan i torsdags, och jag känner att det här är något som vi behöver också tänka till omkring och tänka och se vad säger ordet omkring allt det här då. För det är ju så här, om vi tar ordet död, så möter vi det ofta. Vi möter det i nyheter, vi möter det i filmer och reportage i olika sammanhang. Och man kan välja de mest grymmaste filmerna, så finns det ännu mer av det här in i det här sammanhangen. Och för oss blir det ju ofta så här att vi ser någonting hända på en film, och sen en stund senare så reser sig personen och går. Så det blir inte så där verkligt alltid omkring de här sakerna då. Ljudet är lite konstigt där jag står. Jag vet inte om det är där nere hos er. Är det det eller? Nej, men då kör vi då, för jag kan stå ut med det. Ja, det är bra. Hur säger vi när någon har fått bryta upp ifrån jordelivet? När den har gått bort, som en del säger, eller som jag hellre säger det här, att den har fått flytta hem. Och är den troende, så har den fått flytta hem till Jesus. Och tänk att få ha det hoppet in i det här ordet. När döden på det följer hoppet att få komma hem till Jesus. I dödsannonserna som vi möter i tidningar, vi möter dem på familjesidorna på nätet, så finns det många symboler för död. Om du går 30-40 år tillbaka så var det nästan enbart kors i dödsannonsen. Idag så kan det vara både det ena och det andra, och det varieras i det oändliga då. Och ibland idag tänker jag så här, man nästan dras till de annonserna där det är ett kors. För då tänker jag, här finns något bakom i det här. Det säger något om den här personen som har fått bryta upp och lämna det jordiska då. Det finns några bibelord som man använder ofta vid begravning, och jag ska börja i de tankarna lite grann här då. Psalm 103 säger så här: människans dagar är som gräset, hon blomstrar som blomman på ängen, vinden sveper fram över den och den är borta, och dess plats finns inte mer. Det här ordet talar om förgänglighet. Ser vi på naturen just nu så är den på väg in i den bästa, härligaste, fagaste perioden utav allt. Där grönskan kommer och blommorna kommer och allt det här. Men vi vet ju att det går några månader in på höstkanten så är det borta alltihopa det här. Och på något sätt finns det här nedlagt också i oss som människor då. Att våra liv levs några år. Det kan bli kort, men det kan också bli långt. Jag läste om en som var 116 år just utifrån det här med pandemin. Han hade upplevt det här när det var sist i början på 1900-talet. Men olika blir våra liv. Men ändå är det så här att det finns en början och det finns ett slut. Men ibland planerar vi som om våra liv aldrig skulle ta slut. Utan livet skulle alltid fortsätta. Och Jesus säger ju så här: vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Men det är ju så här att vi många gånger lever som om vi aldrig skulle dö. Som vi aldrig skulle bryta upp från det här jordiska. Men mitt i det här mänskliga så har också Gud lagt ner evigheten i våra hjärtan. Att vi lever också för att en gång fortsätta livet efter döden då. Och psalmisten säger också så här: dina ögon såg mig när jag var som ett foster. Alla mina dagar var skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Och det är Psaltaren 139, vers 6. Redan när barnet formas i mammas mage så har Gud en tanke om det lilla fostret, det lilla barnet. Och listdagarna står att de är nedtecknade i livets bok, innan skrivna i sin bok, innan ens vi har blivit födda. Ja, vad säger Bibeln om döden då? Ja, Bibeln konstaterar att döden är något som vi lever under som människor. Och egentligen beror det här ju på syndafallets konsekvens. Att Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, och i och med det så kommer döden in i mänskligheten. Och där står det att ni ska döden dö. Alltså ett förstärkning på det här då, som innebär att det kommer att skilja er från Gud för alltid då. Och i Romarbrevet 5:12 så står det så här: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och på så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla har syndat. Och Paulus säger också i kapitel 6:23: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Syndens yttersta konsekvens är död. Men i mötet med Jesus får vi vår synd förlåten, och vi får också det här att vi kan få dela evigheten tillsammans med honom. Det finns en sak som är rättvis för alla, så brukar man uttrycka det här då. Alla föds vi hit, och alla kommer en gång att bryta upp, att dö. Och det här med döden, det är inte alltid bekvämt. Och jag tror inte någon kan säga, kanske någon, men jag tror inte det, att den kommer passligt. Den kommer överraskande. Även om vi är förberedda så kommer den ändå, oj, nu händer det här då. Och Bibeln berättar också om döden på lite olika sätt, hur man kan tänka inför det här nu. Ja. Och jag ska ge dig fyra olika tankar in i det här då, i sammanhanget då. Att döden kan komma oväntat. I Lukas 22, i Lukas 12 så finns det en liknelse om en man. En man som hade det gott, han samlade in i sina lador. Han såg att ladorna var fulla, han slog sig till ro och säger att nu är det klart, nu är det färdigt. Och mitt i det här så står det så här, säger Gud: din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Och vem ska få det du har samlat? Och så är det ju med livet. Att vi kan ju tänka och bygga och så här, men vi får ingenting med oss när vi bryter upp. Och vi lämnar det jordiska helt plötsligt. Och psalmisten säger också så här: lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan, så säger psalmisten. För någon så kan det här med döden komma som en befrielse. Om Abraham står det så här i Första Mosebok 25. I Abrahams ålder blev 170, han blev, ålder blev 175 år. Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk. Kan man bli mätt på livet? Det kan man fundera på. Kan man känna att livet blir färdigt? Det är något som... I min första tjänst som pastor i Hjältvad så hade jag också Ingatorp. Och där mötte jag en gammal fin dam. Hon var tjusig, vacker. Ja, man kunde tänka att hennes liv var perfekt. Och det var det ju egentligen också när man pratade med henne. Hon var 94 år. Och då säger hon så här en gång till mig: Anders, jag känner mig färdig med livet och jag vill flytta hem till Jesus. Som 25-åring ungefär då så studsar jag ju till och tänker så här: oj, tänker du så? Kan man bli färdig med livet och känna nu skulle jag vilja bryta upp? Och så kan det ju vara ibland också när vi möter människor. Man känner det är klart och man längtar hem till Jesus. Och jag bär på den längtan idag. Jag bär på, inte utifrån att livet är jobbigt och trist och allt det här, men tänk vad allt det här goda ska få vara när vi kommer hem till Herren och får möta honom. Det kan också vara så här att den kommer som en befriare från smärtor, från lidande. Allt som har gjort livet jobbigt. Det kan också vara det som kan vara att livet, det blir befriat ifrån allt det här då. Sen kan man möta också det här man önskar dö. Job säger så här mitt i allt det han är i. Job 3. Varför fick jag inte dö vid födseln, för gåsen jag kom ut ur min moders liv? Varför fanns knän som tog emot mig? Varför bröst för att där jag fick dia? Då hade jag legat i ro och jag hade sovit och vilat. Tyvärr är det många som ser döden som en befriare. Utifrån det att man tycker livet är jobbigt. Och det här med självmord är en sån här bit som finns i vår tid ganska mycket. Och man tar livet av sig eller gör att livet tar slut. Men livet, det har vi fått sin gåva ifrån Gud. Och vi har ingen rätt att, om jag börjar i början, skapa liv. Och vi har ingen rätt att ta livet från någon. För det är Gud som ger livet och det är Gud som räknar våra dagar. Men också är det så här, när det här händer får vi inte döma. För vi vet inte vad som finns bakom i tankarna i det som har hänt i de där situationerna. Ett fjärde perspektiv, att i hoppet längta efter att dö. Kanske den här damen gjorde som jag läst citerade innan här då. Filipperbrevet säger så här, kapitel 1, 22. För mig är livet Kristus och döden i vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete blir frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Paulus, han kände att livet är fantastiskt. Men han visste också att det hopp han var frälst till att få möta Jesus är ännu mer fantastiskt. Och samtidigt känna att jag kan ju ändå vara till välsignelse här och nu, och därför vill jag ju egentligen leva här och nu. Men jag skulle ju också vilja vara hemma hos Herren för alltid. Det är det här dubbla perspektivet, den här längtan hem, att få vara hemma hos Jesus. Vi kan uppleva vånda, vi kan uppleva kamp utifrån det här ordet, beroende hur nära det kommer oss då. I Johannes 11 så finns den här berättelsen, händelsen om Lazarus, Marta och Maria i Betania och deras bror Lazarus som dör. Och det som händer där är ju att Lazarus blir sjuk. Lazarus ligger 4 dagar i graven innan Jesus kommer dit. Och då säger de så här till honom, om du hade varit här. Och så läser man, där fanns ett hopp. Om du hade varit här så hade han inte behövt dö. Och så står det i texten där att Jesus gråter tillsammans med de andra utanför graven. Han visar de här känslorna som vi kan få visa i sörjandet. Men då går han fram också till graven. Och så ropar han ut honom ur graven. Och Lazarus kommer ut inlindad i lindbindor. Och jag tänker mig ungefär som när vi leker den här leken att man rullar in någon i toalettpapper och så ska den börja gå. Så kommer den utstapplandes ur graven och han är levande i sammanhanget. Och varför gör Jesus det här undret? Jo, han vill visa att döden är inte slutet. Det finns något mer och Jesus har makten över döden och han kan ge livet tillbaka. Jesus kommer ju inte för att vi ska ha en behaglig död. Det kan låta märkligt att säga så här, men utan han kom ju för att vi skulle få evigt liv. Han kommer ju för att livet ska få fortsätta. Och dödskampen, hur den blir, den kan bli så väldigt olika hos människor då. I 1 Kor 15 så skriver Paulus så här. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstligen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska vi också alla göras levande i Kristus. Jesus talar tydligt om att döden är inte slutet. Det finns ett evigt liv för den som tror. I gemenskap med Herren hemma i Guds himmel. Och Romarbrevet säger så här: i hoppet är vi frälsta. Då går vi över i den där tanken, hoppet. Tänk att få ha ett hopp som bär när livet stryker till sig och också när döden kommer nära. Och som Guds barn, som Guds folk, så har vi det här hoppet. Det sträcker sig inte till någon kyrkogård, utan sträcker sig bortanför, hem till Guds himmel, hemma hos Herren. Och i texten om Lazarus så säger Jesus så här, Johannes 11, 25-26. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han dör, om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Han är uppståndelsen och livet. Det finns ett hopp för dig och mig som tror att få möta Jesus Kristus och få vara hemma. Ett evigt liv som börjar här i tron på Jesus och som sträcker sig bortanför tidens gräns i våra liv. Och Jesus ger oss en del liknelsebilder av det här med död. Han säger i Johannes 12 så här: vetekornet, om inte det faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Det här är i första hand ett ord mot Jesu död på Golgata. Men vi kan tänka in våra liv här med. Det måste dö för att få komma till Herren. För att alltid vara hos Herren. Det finns en text i Lukas 16. Jag ska inte läsa den texten. Men den texten ger oss en liten tanke av det här som händer när vi har dött. Och det handlar om Lazarus. Inte den Lazarus vi sagt innan, utan en annan Lazarus. Och så handlar det om den rike mannen. Och vi har den rike mannen här nu då. Och så har vi Lazarus här, vänster och höger i min tanke här då. Och det som beskrivs är att den rike mannen, han får ut sitt goda i livet. Han lever gott, han behöver inte tänka på något. Allt har han för dagen, allt bara fungerar. Lazarus sitter vid hans port och tigger för att åtminstone överleva den dagen som är. Han får ut livets goda medan Lazarus kämpar med livet. Och så står det att båda dör och så kommer de till det som är efter livet. Och då beskrivs ju att den rike mannen, han befinner sig på en plats med ett ord som vi inte använder så ofta, som kallas för helvete, står det i den texten. En plats som handlar om att vara skild ifrån Gud. Och där lider han, står det. Och det, där finns lite med de här lågorna som vi inte är så bekväma med att tala om när det gäller helvetet. Då. Men där finns ju just den här svårigheten. Medan Lazarus, han kommer till paradiset. I Abrahams sköte, står det i texten. Och där är ett samtal emellan de här. Och han som är där borta i det här som kallas för helvetet, han säger: skicka över Lazarus så att åtminstone kan doppa fingret i lite vatten och komma och svalka min tunga. Nej, det finns ingen möjlighet, säger Herren i den texten. Men, säger han då här borta, du kan väl åtminstone sända tillbaka någon därifrån och berätta för mina bröder att det här är en realitet och att jag vill inte att de ska komma hit. Nej, säger Herren, de har hört Mose, profeten, de vet vad det här handlar om. Den här texten talar ju om det här som vi har så svårt att prata om också ibland, den dubbla utgången. Antingen är det att komma hem till Gud. Eller att gå förlorad, jag använder heller det uttrycket i det här sammanhanget. Att aldrig få vara med Gud på nytt. Och det är ju helvete egentligen, att aldrig kunna nå Gud. Det är en av de där tydliga texterna som talar om det här som kommer efteråt. Vi har ett hopp som Guds folk att få komma till Guds himmel och vara i gemenskap och relation med honom. Och Thessalonikerbrevet 1 och 4, första Thessalonikerbrevet 4 och 13 står det så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med den som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Här talar alltså ordet om att de som har dött i tron på Jesus Kristus, de ska uppstå till det här hoppet. De har trott, de vet att det här finns för dem förberett. Och så fortsätter Paulus att beskriva skeendet i sammanhanget i den texten då. När vi som tror på Jesus dör, så kommer vi till Guds himmel, vi kommer till Gud. Och om vi kommer till himlen direkt, det kan jag inte svara på. Men vi kommer på vägen dit till himlen. Det fanns paradiset i den här texten i Lukas evangeliet. Och då kan man fundera på, är det så här att det är en förstation till det här slutliga som en gång ska komma? Och det som är bra i paradiset är att där finns inget ont, där finns bara Jesus för dig och för mig. Tänk att få ha det hoppet mitt i det här som vår värld har att bjuda på. Att en gång få vara hemma hos Herren. Hur blir himlen? Vi ska ta de tankarna med lite mer. Och när man läser de här orden så får man låta sin fantasi finnas med lite för att måla ut det här på något sätt i sin tanke. Och ett av de här härliga orden är Johannes 14, där Jesus säger så här: låt inte era hjärtan oras, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Det som jag känner viktigast i den här texten är de sista orden. För att ni ska vara där jag är. Jesus vill att vi ska vara där han är. De orden kan man applicera på livet här. Men det här är applicerat, alltså sikta på himlen. Han har förberett någonting för dig och mig. Och han vill att vi ska komma dit. Och Jesus snickar en son från Nazaret. Han ska se till att det finns boningar. Och då kan man, om man börjar fantisera, att han snickrar och håller på och förbereder för att få plats till det. Men jag tror inte att det är plank och mur och spik där uppe i himlen på det sättet. Men han förbereder något för dig och mig där hemma. Han vill att vi ska vara där han är. Den bibelbok som ger oss ännu mer sådana här tankar om himlen, det är Uppenbarelseboken, och den är ju ganska svår. Men Uppenbarelseboken har ett väldigt bildspråk för att beskriva. Och då tänker jag så här, en del är exakt vad det handlar om, och den första texten tror jag är på det här sättet. Medan en del andra texter kanske är det bästa Johannes kan se för sina ögon och sin tanke och sin fantasi. Och det har han tagit för att kunna skriva hur härligt himlen är. Johannes 20, Uppenbarelseboken 21, så står det så här. Och nu får ni hänga med, ni som kan smycken och så här. Nu får ni hänga med på ädelstenarna här nu. Muren var byggd av jaspis och staden var rent guld som liknade rent glas. Stadens murar, grundstenar, var smyckade med alla slags ädelstenar. Den första grunden, stenen, var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karaniol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde krysopras, den elfte hyacint, den tolfte ametist. De stenarna fanns i överprästens sköld. De är grundstenarna, de här ädelstenarna i det himmelska. Och dessa 12 portar bestod, dessa portarna bestod av 12 pärlor. Och varje port var gjord av en enda pärla. Och det, sedan att stadens gata också var av rent guld som genomskinlig glas. Jag vet inte om det blir gator av guld som vi sjunger i en gammal sång. Vi ska gå på gator utav guld. Vi ska gå på något som är helt fantastiskt. Och han försöker beskriva något, Johannes, men han tar det finaste och bästa han har. Det kommer att bli fantastiskt där hemma i himlen. Och så står det så här om himlen. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger varje månad för Jesus frukt, och trädets löv ger läkedom åt folket. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Tänk er en plats utan ondska. Det är ganska svårt att hitta den platsen på jorden. Den finns var vi än är. Tränger den på ett eller annat sätt. Men där är en plats utan förbannelse. Där finns inget ont. Där finns ingen sjukdom. Det som är sjukt här kommer att vara läkt där hemma i Guds himmel. Och det här trädet, livets träd som det står om. Löven på dess träd ska ge läkedom åt folken. Och jag tror inte att det är så att vi kommer att bli sjuka och behöver gå dit och hämta. Men när vi kommer hem till himlen, då får vi läkedom av Herren. Och så säger han så här vidare. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn. Utan bara det som är skrivna i livets bok och som tillhör Lammet. Den kommer dit som är skriven i livets bok. Den som är Guds barn. Som har tagit emot honom som sin herre och sin frälsare. Och på en annan text så står det att vilka de är. Jo, de är klädda i vita kläder. Rättfärdighetens kläder. De är frälsta av bara nåd. Och det bästa av allt med himlen och i allt det här hoppet är att där är Jesus. Han som har gjort allt för dig och mig. Och det står i Uppenbarelseboken 21 så här. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Död ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var, det är borta. Det här var lite tankar utifrån det här ämnet. Döden och hoppet. Tänk att vi har ett hopp som bär mitt i allt det här. Som vi också möter mycket rapporter om idag. Det finns ett hopp som kan bära och hålla igenom allt detta. Och för att ha det hoppet så måste jag fästa min blick på Jesus. Och säga Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill ha dig fullt ut i mitt hjärta. Och jag vill leva nära dig. Ett sista bibelord, och det är från första Petrusbrevet 1, 3 och 5. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas och vissna och som förvaras åt er i himlen. Men Guds makt bevaras genom tron fram till den frälsningen som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Det finns färdigt för dig och mig. Han gick bort för att bereda plats. Och han bara längtar efter att vi ska få vara där med honom. Ta med dig de här tankarna. Och jag har sagt något som har väckt lite tankar hos dig, så tar jag gärna ett litet samtal på distans eller via telefon eller någonting omkring det här. Så det är viktigt att vi får prata om de här frågorna också. Nu ska vi be tillsammans. Herre, tack för hoppet som vi får bära på oss som Guds folk. Tack för att i hoppet är vi frälsta och förlösta ifrån syndens makt. Och tack att det som är vårt hopp och vår tro ska också en dag få förbytas i att få se och se att det som ditt ord säger också är det som du har tänkt för oss här. Och här du vet att när vi läser de här texterna så kan vi inte riktigt greppa hur det ska vara och bli. Men Herre, tack för att du har förberett det mest fantastiska för ditt folk där hemma i Guds himmel. Och tack att det finns en plats där bara du är och där du också vill att vi ska vara, Jesus. Välsigna ordet och fortsättningen av vår gudstjänst. Vi ber så i ditt namn, Herre. Amen.
Till dig som vandrar med förtvivlan i din själ, till dig som tappat tron på mänsklighetens väg. Till dig där hoppet nästan helt har tagit slut. Till dig som söker vägen ut. Till dig där hat och sorg förintat hjärtats röst. Och oro lagt sig som en skugga i ditt bröst. Till dig som inte ser någon mening med ditt liv, så finns ett löfte som ger ett annat perspektiv. När all min kraft och styrka helt har tagit slut, och att ge efter för min svaghet blivit enda vägen ut, då kan jag vara helt förvissad om att du aldrig ger mig mer än jag orkar bära för en dag. När orons mörka moln är allting som du ser, och bitterheten får förgifta mer och mer, då kan du lämna allt till honom som förstår att trösta, hela läka dina sår. En kravlös kärlek utan villkor, det är du. En famn som aldrig släpper taget, det är du. Med löfte om att aldrig svika får jag gå med min fader som har hjälpt mig att förstå. När all min kraft och styrka helt har tagit slut, och att ge efter för min svaghet blivit enda vägen ut, då kan jag vara helt förvissad om att du aldrig ger mig mer än jag orkar bära för en dag. Mitt liv vilar i dina händer, och hur det än är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Mitt liv vilar i dina händer, och hur det än är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Vi kan inget veta om imorgon, men vi får lita på ditt ord, på alla löften du ger, att du hör min bön. Du har mitt liv i din hand, ur djupen vill du visa mig en väg, lyfta mig upp och föra mig fram. Och jag får gå på den bro som bär från tvivel till tro. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand. Mitt liv vilar i dina händer, Och hur det än är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Vi kan inget veta om imorgon, men vi får lita på ditt ord, på alla löften du ger, att du hör min bön. Du har mitt liv i din hand. Ur djupen vill du visa mig en väg, lyfta mig upp och föra mig fram. Och jag får gå på den bro som bär från tvivel till tro. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand, Jesus. Du har mitt liv i din hand.
Stort tack. Jättefin sång och stort tack för predikan. Det här med döden är ju, det är inte lätt för oss att prata om döden. Och jag tror att det har att göra med att vi har ju liksom skilts åt ifrån döden så mycket. För döden, den händer någonstans på något sjukhus borta. Vi kommer ju inte i kontakt med den så som man gjorde förr. Och därför så blir den svår. Och ändå så är den en sån naturlig del av livet då. Så tack!